30-40 gånger kunde man vara en kallpojke under det där året. Så därför värdesätter man det här landet och friheten på ett annat sätt. För att där var ju hela tiden pansarvagnar körde på förmiddag så luta löklandet åt ena hållet och på eftermiddag åt andra hållet. Så det var nog grymma tider.
Hans eller Hasse Wikström tycker om att kämpa och humorn har varit hans främsta vapen. Men som FNs fredsbevarare i Libanon var han många gånger nära att bli dödad. Ändå säger han att året i Libanon är det bästa han har gjort under sina 30 år inom det militära.
Jag har aldrig varit så motiverad att jobba som under det året.
Idag är Hasse pensionerad, eller som han själv säger, passionerad. I synnerhet när det blir tal om blommor och den fina trädgården.
Det kommer att sånt som man sen har under hela sommaren, att hinna jag månne få dem planterade innan kjelen kommer. Att det vill tyvärr bli så att man köper först och sen funderar man att vart ska jag sätta det. Att när man, och sen när det är på vintern och när det är lite som kallast och snöyr ute, så då kan man sitta på datorn och söka vilka rosor som man vill ha. Och vad skulle jag vilja ha för blommor och blad. Så kommer det trädgårdsmässorna och det är ju den mässan som jag helst går, istället för högmässan så går jag hellre till trädgårdsmässa.
Det här är ett samtal om livet med Hasse Wikström. Född i Bromarv, en by där det idag finns några hundra hushåll, men som tidigare sköd av liv och rörelse. Jag som har träffat Hasse och är lite jävig vad gäller Bromarv, speciellt när det blir tal om allt det fina i att bo där. Jag heter Tina Grönros. Fast nu ska vi åka till Tenala, cirka 20 kilometer från det hem där Hasse växte upp.
Jag är Hasse Wikström, Hans Wikström, född ner i Bromarv, eller född i Helsingfors egentligen, men hämtades ner till Bromarv med detsamma. Jag har växt upp där i en butiksmiljö som hette Gröna Boden. Vi bodde i samma hus och samma våning som själva butiken var, och där levde jag min ungdom ända tills jag kom till militären som frivillig som 18-åring, och därifrån fortsattes livet sedan i 30 år i Dragsvik. Och nu har jag varit en glad passionär, inte pensionär, det låter som militäriskt, för att jag faktiskt jobbar inom FN och på det sättet vill värna om fred och frid, för det finns tillräckligt med stridigheter i världen och också på närmare håll, att det inte bara är ut i stora världen, utan försöka vara vän och på det sättet med allt och alla. Och nu lever jag ett passionärsliv här i Tenala City, som jag säger, att med mina blommor och växter som är mitt, som jag vurmar mest om nästan. Och husen som ska skötas om här.
En man med både mjuk och hård sida, tänker jag. Yrkesmilitär som tycker om att odla blommor. Hur passar det ihop?
Det passar bra ihop, för att jag började ju redan som liten pojke och satte några jordnötter i mammas blomkrukor hemma i Bromarv. Och vad förbaskade unge var du igen satt här och växte upp några långa kälkar där och några andra småfrön som hittas. Det var inte bara busfrön utan också andra frön. Så den vägen så hade det gått, att då när jag bodde i stan så hade jag som mest bara 180 krukväxter där i min lägenhet på stationsvägen som jag bodde. Så att pojkarna tyckte när de kom dit att man borde ha en sån där macheteknik för att kunna komma in bland med djungeln. Men nu är det här i Tenala blivit mer sådana här uteblomster nog och växter som det är dryga 30 rhododendron som har kommit ner och så. För att det här, hela den här gården var så det lite i törnrosa när jag 2006 köpte det, att 3 år gick att renovera, och sedan har jag koncentrerat mig på att få trädgård och omgivning här runt omkring så att den ser prunkar och ser grön och vacker ut, och att det finns alltid någonting som blommar här.
Och just nu är själva gården i, ska vi säga, vinterdvala. Ute har du en massa islyktor som lyser upp på kvällen och det. Men jag har varit här sommartid och fått ta del av dina faktiskt otaliga rhododendronbuskar och alla rabatter och allting. Så du kan det här. Du har det här gröna fingrar.
No, det är ju det också, att jag är ju uppfödd med koskit mellan tårna, brukar jag säga också, för mina morbröder i Nitlax, och där var jag ju dräng alltid på somrarna, så den vägen har vi ännu också ett litet ställe som mor skötte om redan i tiden, så att man fick nog från liten pojke redan rensa i gurkland och och Lökland och Morotsland och hjälpa till på Höäng och hit och dit. Så att det är ju klart att den vägen hade vi kommit den här gröna sidan också.
Mm. Och på tal om gröna sidan och gröna fingrar, så Gröna Boden, den här butiken som fanns i Bromar. Så hur kom det sig att din pappa blev köpman?
Det började på det sättet att han redan som 13-åring blev springpojke åt Jakobsson, som sedermera blev svåger åt min fader. 1935 gifte sig mina föräldrar, men då bodde de lite på Bromholmen där utanför, som var min farfars, och efter Rusthållet, för han hade ju haft Broma Rusthållen tid och skött om det också. Det hade varit 5 släktled i Wikströmska släkten. Men det där, sedan 1938 så slutade Sventa Kulander, som då var ägare till hela huset och också butiken. Hans fader hade haft butik där före det. Och han var då utbildad egentligen trädgårdsmästare, men han tyckte inte om det där butikssysslan, så han sålde det åt Jakobsson, och pappa blev då sedan föreståndare och farbo Sven då, som vi kallar honom, som blev sparbanksdirektör istället där på andra sidan vägen som banken då var. Så att den vägen så kom pappa in och jobbade där. Och jag fick också börja sälja i butiken så fort näsan kom utan ovanför butiksdisken. Och vara med och föra ut varor med de här bränslebilarna och såna här korsgödsel lastbilar som hämtar ut i gårdarna, för att pappa förde ju också ut varor en gång i veckan till alla byar nästan, plus att han tog också prenumerationer på tidningar, så att jag kände ju så till att var den och den gården, vem och vem bodde där, och då var jag en sån där navigator, som man kallar det idag ungefär, att då kommer jag ihåg SO-bilen när han första gången skulle föra något bränsle eller någonting, så sa han att berätta efteråt här också att han fick lyfta upp mig i lastbilshytten, så att jag kunde ju så, nu hittar vi det där tankarna som skulle fyllas med brännolja bakom någon lada där sedan, eller ria. Så att det var tidigare i den butiken. Och då, det var ju som en mittpunkt i byn också där, att där fanns ju 3 butiker i byn. Det var ju Jakobssons och Handelslaget och sedan Gröna Boden förstås. Sen fanns det ju ännu Huldins butik nere i Norrstrand, och sen ännu Vettlax butik, så att då fanns det butiker i Bromar.
Mm, och då fanns det folk också.
Det har du rätt i. Mm. Och det här pensionaterna som var där runt omkring, så det levde ju upp på somrarna när vi hade Sandås och Villaro och Talmo. Så där fick man ju också hjälpa till alltid nu och då. Och föra lite varor upp till flickorna när de ringde till butiken. Mesta kom ju förstås från Jakobsson raka vägen, men alltid var det någonting som saknades i matlagningen. Så då var det lilla jag som hoppade som en oavlönad sån här springpojke och körde upp till flickorna. Och förde varor dit till köksflickorna. Men det här resulterade också i det att jag fick också lite respons alltid då när det var kräftskivor på höstarna. Därför att då det där, jag var ju för liten för att vara delta i själva festligheterna där, men jag fick i alla fall stå utanför köksfönstret och fick lite kräftklor och kräftkroppar som hade blivit lemlästade där, att de kunde ju sälja åt de här gästerna.
Oj, det har berättats mycket om pensionatslivet i Bromar, om hur det kom folk från Helsingforsregionen och ännu längre ifrån i stora skaror, och papporna åkte iväg på jobb efter veckoslutet. Sen kom de på lördag kväll och firade pensionatsliv med övriga familjen. Och sen var de här familjerna, fruarna med sina barn, somrarna ända i Bromar.
Jo, det var faktiskt roligt när de där bussarna kom. Så då kom ju fruarna och barnen och hämtade pappa. Och sedan på söndagkvällen så det var en sån där sentur som åkte iväg mot Helsingforstrakten i bussen. Och då var det gråt och tårar som fälldes. Inom citationstecken måste man nog säga att det var inte alltid sådana här sorgetårar, för att nu var det också lite glädjetårar när gubbarna for, för att gubbarna levde sitt liv i storstan och fruarna levde nog också sina små liv här nere i Bromar också under den tiden under veckorna när de fick vara alena. Att det var som ömsesidigt säkert från både herrar och fruar, men då faktiskt, då jag hade ju lekkamrater hur mycket som helst, för att jag var ju sån här som hade lite lokalkännedom, så jag hoppade på cykel och tog dem med, för alla hade nästan cyklar, så får vi iväg någonstans trampa ner till och med till Padvaplagen och simma någon gång och runt omkring där i byarna lite.
Hur är det med de vänner som du fick då under barndomen? Så känner du och har du kontakt med någon av pensionatsgästernas barn ännu?
Ganska lite egentligen av pensionärsgästernas barn. Sen var det ju sådana som var inhysta i andra sommarvillor där runt omkring. Och de träffar man ju alltid nu och då här i faggorna. I synnerhet nu när man bor här i Tenala City så de är nästan tvungna att komma här igenom alltid nu och då. Så träffar man på någon gammal bekant där nerifrån.
Det finns många kvar av dem som då var som barn i Bromar som är nu själva vuxna eller till och med pensionerade.
Ja, och det att i och med att pensionaterna tog slut, alltså pensionärslivet, så många av de familjer så skaffade ju åt sig sommarställen i Bromar. Det fanns ju redan då så fanns det ju sådana som hade sommarställen, men att de var ju ganska få. Men många skaffade ju sedan och byggde åt sig sina sommarstugor och bastur runt om den natursköna Bromar.
Hur är det sen när du blev äldre då? Jag tänker på det att ibland så är det ju så att barn tar över. Så var det någonsin aktuellt med att du skulle ha tagit över gröna borden?
Nej, det blev det ju inte. Det var ju inte alls aktuellt för att jag hade då redan först och främst när jag slutade samskolan så det där var ju tanken den att jag skulle gå till tekniska läroverket och bli ingenjör. Så jag började jobba som praktikant på Metras gruvfabriken. Så det blev totalt nästan 2 år. Så jag hade en massa praktik, men att då hade de redan när jag sen var i Dragsvik så, som beväring så narrade de mig till att komma i tjänst för att de ansåg att det där, du behöver nog pengar i Helsingfors och det stämde nog. För att på 3 veckor så hade jag förstört de pengarna som jag på 10 månader sen hade varit sergeant i utbildare där så det där så kom jag ju tillbaka när dåvarande bataljonskommendör överstelöjtnant Steven sa åt mig att om inte skolbänken smakar för sergeant Wikström så är ni välkommen tillbaks.
Du lyssnar på ett samtal om livet med Hans Hasse Wikström, Bromapojken som tänkte bli ingenjör men som blev militär. När Hasse var lite på 30 åkte han iväg på ett FN-uppdrag.
Jag hade möjligheten sen efter 15 år att få komma till FN som jag hade också ansökt om. Att få frivilligt åka dit och hjälpa till med fredsbevarande. Så då gjorde det att jag gärna nappade på chansen.
Vart åkade du?
Det var till Libanon.
Berätta om den tiden.
Det var 1985 i augusti som jag åkte ner. En par månader tidigare så hade det varit ett sånt där pantfångedrama där så det var ett dryga 30-tal finska soldater och officerare som blev pantfångar där en tid så att det var ganska så här kärvt i luften men att det var redan när vi åkte från bataljonens kommandoplats med en liten bil med kompanichefen, den nya gamla och fältvebeln, den gamla och nya och jag satt med i den där bilen och en öppen Peugeot så halvvägs när vi kom så kom första eldskuren emot oss och då sa han bara att på finska då att välkommen till Libanons eldhelvete. Tervetuloa Libanonin tulihelvettiin. Och det där så sa jag att tuo oli tilattu, att det var beställt ungefär att skrämma upp oss. Men det var redan i mörkrets inbrott så skulle vi föra lite batterier och akkor till vaktställe. Och jag var då redan vid spakarna på en Land Rover och några pojkar med. Och vi åkte iväg och då kom den eldskur med spårljus. Så det var bara att sätta hjälmen på vänstra öra och köra iväg ner i skydd. En halvtimme senare så berättade då kompanichefen att vi hade ju radiokontakt hela tiden öppet så att de visste vad det var fråga om. Så hade han varit ihop med israeliska soldaterna där uppe på deras kommandoplats och sagt att det är klart att ni kan komma tillbaka, att de skjuter inte på er mera. Och sagt och gjort så körde vi iväg och när vi kom upp på en åskant och hade kört 1 minut eller 2 så kom det igen en likadan eldskur med spårljus från högra sidan så att det betydde att det var på samma ställe. Och då var det bara att lägga hjälmen på högra sidan så att 30-40 gånger kunde man vara en kallpojke under det där året så att därför värdesätter man det här landet och friheten på ett annat sätt för att det här var ju hela tiden. Pansarvagnarna körde på förmiddagen så luta Löklandet åt ena hållet och på eftermiddagen åt andra hållet. Så det var nog grymma tider. Men att det där, 2-3 gånger i veckan fick man ju åka och berätta åt de här israelerna där att hur duktiga de är som vågar förstöra folks egendom och skjuta helt bara på jägelsk och på folket. Jag hade bland annat ansvar för två byar och adoptera en tredje. För att på den tredje byn så där var kompaniets underhållsplats och ingen klarade den här arabiskan. Och jag vinlagde mig om att lära mig arabiska så pass mycket att jag kunde bli förstådd och förstå vad de ungefär var ute efter. Att man kunde, till exempel som en vardag, de sa att imorgon så tänkte vi fara ut och plöja där på den och den åkern. Och de hade lite så här små olivplantor där också. Och så åkte jag upp då till Israel och sa att imorgon så går vi ut där på den där. Att de ska dit och plöja på åkern. Och jag åker med dit med en FN-bil och säger att de inte lägger några bomber eller några raketer mot er. Så att jag hoppas att inte ni skjuter på oss. Sagt och gjort. Följande dag åkte jag dit till bonden och så körde han ut med sin traktor och började plöja. Och efter en halvtimme så kom det med maskingeväret så det bara spraka i knutarna där runt om oss. Och han tog upp plogen och kom i skydd bakom mig och funderade på vad är det här. Så sa jag att nu håller du det med här på sidan och så kör vi bort härifrån. Och så åker jag upp till israelerna igen och säger att vad är det här nu? Så när man kommer dit så säger man very, very sorry, it's a big mistake. Så det här fick man ju höra hela tiden så att det resulterade att man flera gånger i veckan när man kom till dem så fick man börja med att I'm very, very sorry, it's a big mistake. Att så här gick livet i ett års tid där.
Och ändå sökte du det dit frivilligt. Vad var det som gjorde att du ville?
Jag har aldrig varit så motiverad att jobba som under det året. Jag hann inte läsa en enda bok. För att på morgonen när solen gick upp så skickade man iväg det här, en sån här minpatrull som gick och sökte längs med alla vägtrummor, alla stenrösen, bilkadaver som fanns längs med några vägar. Och kolla att det inte hade under natten satts ut någonting emot oss som eller någon annan där mot byborna. Så att det där, efter det så åkte man ut i byarna och man var som en alarmcentral. Jag var som plutonchef där så jag hade ansvar för allt, till och med fruarna skulle föda. Så jag hade förde bok över det och det var faktiskt en rolig historia i slutändan på min tjänstgöring. För att då hade jag flyttat det till de sista 4 månader till en större by som hade ungefär 3 000-4 000 invånare. Och det var lite jobbigare att hålla reda på förstås där när folk skulle föda, så jag var lite rädd. Det var mitt i natten så kom det vakten och väckte mig och sa att här är nu två tanter, att hon ena håller sig för magen, att hon ska säkert föda. Ganska rund och trinda. Och jag drog byxorna på mig och stövlarna i handen där, kängorna och skjortan under armen. Och så sprang jag ner utåt att helvala daljom, vala bukra, sa jag, ska ni föda idag eller imorgon? Och gummorna började skratta och så var det bara doktor och då. Det var visat att det var på magen och jag tänkte att no, kanske hon föder idag eller imorgon då ännu. Så hoppade jag i bilen och tog dem med och körde vi till läkaren, bultade på dörren och släppte han in oss och så satt jag i väntrummet. Och sen när gummorna kom ut en halvtimme senare där så skrattade han och sa att jag hade varit en syn för gudarna när jag trodde att de skulle föda. För att det var bara det att hon var lite annars korpulent och hade lite ont i magen någonting, så att det där, sån här roliga historia hade vi där också. Mm. Så att det var både glädje och sorg. Man fick följa med förra sorgebut i vänner som hade blivit skjutna då i Beirut, för det var fullt inbördeskrig där då ännu. Sen fick man vara med också när gummorna födde där och kom hem med sina barn där och så. Sen när det var bröllop så var man också bjuden, så man var som en son i de där husen. Så att jag brukar säga att halva mitt hjärta är fortsättningsvis i Libanon.
Mm, det blir riktigt rörd när du tänker.
Nos albim av shootfishen noblunnan. Att halva hjärta är nog i. Först och främst var människorna var så gästvänliga. Man blev som en son i de där husen. Men man också kunde hjälpa dem på något vis. Fast det var så lite. När judarna kom och försökte spränga huset där hos någon som de tyckte om att ladda dynamit och trotyl i alla knutar, så då hann vi dit i samma veva och satte upp det där pojkar både på tak och på terrasser och runt omkring och så säger jag, trycker ni på knappen och far vi i luften så far vi alla i luften och vi hade killar då runt omkring i grannhusen som också med videokameror kunde föreviga så att på det viset räddade vi också många hus för att inte de skulle spränga dem i luften där. För att de levde faktiskt bärsärkagång på sina ställen där.
Var du alltså ett år där?
Ett år och två veckor var det här. Jag lämnade till och med tre veckor av min här tid som jag skulle kunna ha ledigt och åka bort, så lämnade jag ohållen. För att jag konstaterade att då när jag var där så var jag med i läge hela tiden och kunde som följa med och hjälpa på allt sätt, för att den där ledigheten var alltid så att hur är det där nu, vad händer och vad är det gjort och hur på sätt funkar, att man liksom med inne i, levde med. Att när de tog sina pipor med sin hasch var de helt Rambo hela gänget, de sköt ju på varandra till och med. Lätte cowboy. De var oberäkneliga. Det sköts, skulle de ha sikta. Judarna när de kom med sina pansarvagnar och trupptransport och också annars när de hade sina fotpatruller, så de sköt i 360 grader. De sköt i runt och de siktade inte. Och det var ju det som var det värsta. För att då, därför hände det också att de sårade en av mina pojkar på Jom Kippur-dagen. För då var de helt det där skjutgalna, och det var bara en 40-50 meter ifrån en passivvagn som stod på vakt vid en sån vägskäl, och så kom de körande med sin trupptransportvagn, och då sa det här i radion att nu har de beskjutit och där är en som är sårad, så jag hoppade i bil och så tog vi alarm från andra passivgäng som kunde komma dit med sina, så vi fick två stycken passivfordon till där. Och jag med lastbil, så hade lastbil folk med, fullt med folk med det som jag hade där på min stödjepunkt. Och så åkte vi dit i den där byn, och det var ju som infarten till den byn som var på en åskam. Och det resulterade i att de var tvungna att komma tillbaka sen om en stund. Om de skulle fara bort därifrån med den här trupptransporten. Så de körde dem in i byn, och sen under tiden så kom ju också en ambulanspass in från bataljonens kommandoplatser som hade vårt sjukhus. Och tog hand om, så att just när de kom körande, kanske någon minut före som ambulansen kom, så kom den här trupptransportvagnen då med judarna tillbaks körande. Och då satte vi upp precis som raten till Emotti, att det var en passi som körde upp på vägen framför dem och en som körde på baksidan, och de hade inte sett dem, och jag kom från sidan och så steg jag ut av bilen, för jag körde den där lastbilen till och med själv, och så gick jag upp till de här gubbisarna och de stod och viftade att jag skulle köra bort från vägen, men jag sa att nej, nu är det nog på det viset, och så pekade jag ner, för de stannade precis mitt för den här finska passin, och då kom den här just ambulanspassin dit körande, så de tog hand om och började plåstra om den här killen och for iväg med honom, och då började de vara skakisar de här judarna, att vad de har hittat på när jag frågade att har finska FN-soldaterna skjutit på er eftersom jag måste skjuta på vår passifordon. Det var svarta fläckar på den vita målfärgen som man såg. De hade pepprat riktigt med maskinjeväret så mycket som de bara hade hunnit där. Det är en sån där bättre skur. Men att det där, så frågade jag sen helt kallt åt den maskinjeväret, att var det du som sköt? Jo, sa han. Har ni fått order från Knesset att skjuta på FN, finska FN, av vilken orsak och så vidare? Men att det fick man ju aldrig något svar. Det var ju bara very, very sorry, big mistake. Och på det här viset så fortsatte. Så man var ju så motiverad att jobba som man bara kunde vara under det där året där.
Mm, motivera, säger du, men samtidigt som fredsälskare så blir man inte cynisk när man ändå är mitt i det där och märker att...
Jo, det har du helt rätt i att den där baskan eller hjälmen eller det, så det skyddar inte, men i och med att du kunde meddela övriga världen, det får ju rapport till FN hela tiden. Och på den tiden så var det så aktuellt med alla de här stora händelserna som nu efteråt med att man spränger folks hus bara på skoj, tänkte jag säga. Så det gjorde det att man var så motiverad som bara kunde vara. För man kunde i alla fall hjälpa någonting, man kunde ge det. Och de här människorna var ju så glada, när min bil stod utanpå deras gårdsplan så hade de i alla fall lite det här mera lugn i sinne. För att under mörkrets inbrott tills gryning så kunde de ingen bybo gå ute på vägarna där. För de skulle ha blivit knäppta direkt.
No, hur kändes det sen efter ett år drygt att lämna Libanon?
Det var klart att det avskedets stund så då fälldes det också många tårar. Det är att fråga om det från båda hållen. Men det där, å andra sidan var jag nog glad att man kom med livhanken i behåll därifrån. Och också med någorlunda med förnuftet, tänkte jag säga. Att det är klart att du hade de två bokstäverna i huvudet många år efteråt. Det var bara FN, men jag, ett år räckte nog att så kärt i livet att inte vilja lägga det. Och jag var enda barn och hade åldriga föräldrar också, gamla föräldrar då. Så det var helt bara att komma tillbaka och spotta en även och fortsätta här. Och glad att kunna åka bil eller gå ut i Ekenäs på gatorna eller någonting utan att vara rädd att det finns något bomber i någon jäkla vägtrummor eller i någon papperskorg.
Här fortsätter samtal om livet med tenlabon Hasse Wikström.
Och nu har jag också det goda att jag har varit passionerad snart i 17 år här. Så det där. Jag brukar kämpa och säga att jag har ju resten av mitt liv tid. Och så äter jag helst efterrätten med tesked, så då får jag njuta längre. Det är så mitt motto.
Ja, som yrkesmilitär så har man ju åtminstone tidigare blivit ganska tidigt pensionerad. Man har varit ganska ung. Hur gammal var du när du blev pensionerad?
Alltså, jag skulle ha blivit vid 48, men att då gjorde mina förmän det misstaget att de befordrade mig till kapten. Där gick det någon månad före jag skulle lägga in om avsked. Och då blev jag inkallad till kommendör och frågade om jag ännu skulle tänkte lägga in om avsked. Så sa jag att jag kan nog stanna ännu ett par år tills jag fyller 50. Så att vid 50 år så gick jag sedan för att ja, så länge som inte mina kollegor behöver komma och hjälpa mig och berätta vad jag ska skriva med mitt namn på avskedsansökan. Och det är också att när man sätter fingret i vattenglaset att det blir ett hål efter att du är inte oersättlig. Mm. Och jag hade ju i dagsvikt den goda turen också att jag hade ju det där kaptensbostället som är sånt andningshål. De sista 10 åren som jag var så var jag både kommandant och rättsofficer. Det var ju också där trädgårdsmästare och polismästare brukar jag kämpa att sötte om. Eller lite ansvara för att kasernområdet var snyggt och prydligt och vackert och grönt och blomstrande. Och sen var jag rättsofficer och köpte den här rättsliga sidan. Och därför var det bra med omväxling med den här traditionskullen, alltså kaptensbostället där uppe. Som jag guidade några 100 gånger i.
Ja, berätta lite mer om det här kaptensbostället. Vad är det för ställe alltså?
Ja, det tar en och en halv timme och jag ska dra hela det här Finland, Sveriges och Rysslands gemensamma traditionsrika historia.
Men du tar en snabb.
Ja, det snabbaste faktiskt var väl när Hans Majestät kom och hälsade på Hans
ja,
Wikström.
Ja, men bra, då får du in det också, för du har haft besök av kung Carl Gustaf.
Ja, han kom faktiskt då när staden hade jämna år där 96. Så var han ju 5 minuter på Ekenäs torg och så var han ju ner till Knipan och åt en bit mat där och så kom han upp till Dragsvik och satte ner en krans där på det här svenska frivilligas minnesten utanför brigadstaben och så fick han en snabb kurs i att köra passifordon, körde upp där lite vid den sjukhusterrängen och barkade några tallar och så kom han ner på vägen och hade det bytt sig till en bandvagn och så kom han upp till körande med kommendören var ju med och några andra förstås och så kom de upp dit till traditionskullens parkeringsplats och när han steg ut av fordonet där så var då operasångaren Kai Estet på piano och det där beväringskören och sjöng då nylänningarnas mars medan de vandrade upp där till traditionskullen. Så att när det sen var avslutat så presenterade då kommendören mig. Jag stod där som en saltstol med blicken i väster att här är kompanichefen vid Karis kompani vid Kungliga Nylandsregemente som har stått här nu i 300 år och väntat på sin kung med blicken i väster. Och sen vaknade jag.
Och du var helt traditionsenligt klädd?
Jag var traditionsenligt klädd då i karolinska uniformen från de tiden med röda byxor och röd rock. Och peruk hade jag faktiskt då för att ha lite längre hår för jag normalt håller lite kortare med en trikantig svart hatt. Och så drog vi en lite snabb historik genom där just självständighetstiden och det här ryska tiden och så vidare, att där finns alla rum har någonting att berätta om. Så att det är ju och sen förstås också det här kommandokorsen som hade nu om det här vinter- och fortsättningskriget som våra veteraner byggde dit på mitten på 80-talet.
Mm. Så det är ett museum?
Det är ett museum, men det är ett levande museum. Du kan också åka dit och det där avnjuta den där historiken först och kanske hålla några möten eller så. Och personalen, där finns också ett loft som är inrett i bastu. Övre våningen, 2 gästrum. som för det mesta används för att öva och fira bröllopsnätter i. För att i militären är man ju van att öva innan man övergår till skarpa skede. Att mitt övningsäktenskaps första bröllopsnatt så firar jag ju där med det där, min nuvarande hustru så vägrar att komma och fira bröllopsnatt där, för när hon visste vad som hade hänt tidigare. Men nyfiken var hon ville nog se hur det såg ut där.
Men du behövde inte öva med henne?
Nej.
Det var färdigövat.
Vi ska hoppas det.
Ja. Okej, så här kom det då om kaptensbostället lite och så också när Hans Wikström mötte Hans Majestät.
Ja.
En fin dag säkert.
Det var en minnesrik dag på allt sätt. Och det var ju ett 40-tal med journalister som redan under tiden som kungen var då på, och drottningen var där på knipan och åt, så kom de upp på ärtsoppa och pannkaka där plättar, eller vad det nu var uppe på berget där, så att det var ju riktigt krigsrätt, som man brukar säga, att den enda krigsrätten under fredstid i militären är ju ärtsoppa.
Saknar du mycket det militära nu som, jag tänkte säga nog pensionerad, men du säger passionerad.
Ja, det där pensionärslåten, det låter som militäriskt det där. Men att det där inte saknar jag det, för att det där, jag är med jämna mellanrum där i alla fall. Vi blir ju inbjuden till årsdagar och svenska dagen och så har vi det här traditionskulle möten någon gång hoppeligen igen här nu och då. Det har varit lite glesare de senare åren, men det där, nu är jag ju alltid nu och då dit upp på något tillfälle. När det är också fanbärarsbyte så blir jag också inbjuden dit för gamla fanbärare som fått bära, haft äran att bära Nylandsbrigadsfana. Så träffar man ju alla de här pensionärskompisarna. Vi har ju också våra herrsitsar och självständighetsmiddag nu och då.
Då är jag lite nyfiken på ditt privatliv. Du är gift med Ami Aspelund. Hur kom det sig att ni två träffades?
Ja, det var nog det att jag var så intresserad av möbelrenovering att jag var på möbelrenoveringskurs i många år. Och så gick det nu så tokigt att det där Amis väninna fick huvudbänken bredvid mig. Och så hade de börjat tala om någon kapten Hans. Och då är jag faktiskt gift ännu med mitt första, men det var nog inte riktigt så. Hon hade varit borta då det månadtalet. Med den påföljd att det ordnades sig med en liten sån där housewarming, eller vad vi ska kalla det. Då träffades vi, de hade just flyttat dit också till Ekenäs. Hennes väninna med den påföljd att det där, då var det inte ännu någonting. Men sedan 8 maj 1993 så skulle vi åka ner till Bromar på en liten picknick. Så åkte jag dit till den här Amis väninna då, och ingen Ami syntes till, och då hade hon ju blivit så till sig där i Helsingfors, att när väninnan ringde att var redo, att han är här nu. Nu ska vi åka ner till Bromma på picknick med hennes familj då. Så resultatet var det att hon hade börjat tvätta fönster, för hon var så nervös för att träffa mig. Så slutet blev i alla fall det att det blev inte på morgonstranden vid Gröna Boden, utan det blev vid Sandostranden sen eftermiddag som vi hade vår picknick där sedan. Och då när vi åkte ner till Bromma, så när vi kom ner vid Lindö, så sa han mig att vart har vi kommit, är det här Finland? Så att hon förälskar sig nog också lika mycket, tror jag, i Bromma, den karen. Så det är sakta make. Och sen bara fortsatte det.
Och sen ett år senare ungefär gifte ni?
Ja, jag var så nervös så jag kommer inte ihåg något annat än vad prästen sa ungefär, det viktigaste som... Att det där, ni ska vara som två träd i skogen. Växa tillräckligt långt från varandra att ni är växtutrymme. Och det är en visdomsord som han har gett åt mig. Och jag konstaterar att det är också bra att ge växtutrymme. För att vi lever lite på varsitt håll här. Att hon kommer hem då när hon kommer. Och däremellan så är hon hela sommaren var hon ju i det där Åbo. Och nu är hon i Imatra som bäst.
Det är
musicaler. Så hon är där sen, spelar sen en dement grevinna, men nu håller hon på att öva ännu här. Så att, men nu kommer hon hem några dagar alltid nu och då.
Men ni sliter inte på varandra?
No, jag hoppas det. Att vi, jag pysslar med huset och mokar här och vattnar blommor. Inte på vintern så mycket, men på sommaren och sköter om husen lite. Och hon har sitt Hon är ju inte bara artist utan hon är också musiklärare och sånglärare nu. Så hon har ju elever kors och tvärs hela tiden.
Så speciellt mycket hinner hon inte vara här i ett gemensamma hus i Tenala?
Nu kan hon vara någon vecka alltid nu och då om inte någon sån här större teatergrejer på gångsmedel.
Hur mycket åker du efter henne för att titta på hennes musikaler?
Jag brukar nog säga att när jag var ännu premiärlötnant så åkte jag alltid på hennes premiär. För det var en ensiltalutnant som vi kallade det, skämtsamt. Att åker jag dit för att kom hon heller till Dragsvik när jag jobbar där och sen så skulle jag åka ut. Men att premiären brukar jag nu försöka komma till. Så att nu ska jag nu åka till Imatra och hoppeligen och se på den förklädet. Det är det som går på Göta Lejon, det är motsvarande. En ny musical. Eller uppförs i Finland tidigare.
Nåja. Har vi avhandlat det här nu då med kärlek? En sak, en mycket personlig fråga som du får säga att det tänker du svara på. Så det där, du har inga barn?
Nej, jag har inga barn, men det enda som jag har fått i gros är faktiskt blomfrön. För att det är ju det som ligger närmast om hjärta är faktiskt blommor och växter. Men jag har ju haft andras bortskämda ungar i 30 år så att jag har nog fått troa nog av det också. Inga bekymmer mera med andras, eller med egna barn, så och inte med andras heller hoppeligen.
Så du tänker främst på de här beväringarna som kom in
under åren? Ja, överhuvudtaget. Ja. Dragsvik skulle ha varit en jättebra arbetsplats om inte skulle ha funnits beväringar och stammisar, brukar jag säga. Ja. Då skulle det vara lugnt och fridfullt.
Ja. Okej, inga barn alltså. Själv var du enda sonen eller enda barnet också?
Ja, mina föräldrar var ju rätt gamla rej, alltså. Jag kunde vara 14-15 år äldre. Då gifte jag sig 1935 och jag kom först 49. Min mor var mycket sjuk. Det var ju sen efteråt också. Så att det till och med hände att jag sa att min far att han skulle skaffa sig en yngre och friskare hustru. Så att jag skulle få en yngre och friskare mamma för att när hon hela tiden var på sjuk. Så det var gamla tanter som fick köta mig. Och moster som ännu lever som jag också tog hand om mig på nitlack. Så att jag var det som liten treåring, fyraåring, så var jag där en hel sommar.
Så att på det sättet så har du haft riktigt mamma som har uppfostrat dig?
Jag skulle nog säga att det var mamma som sen uppfostrade mig.
Ändå
sen, för att jag brukar skämtsamt säga att jag hade mycket lättare när jag kom till Dragsvik, för att mamma hade mera kuri med mig än vad de hade draka. Pappa hade ju fullt upp med butiken och han var ju mera sån där humorpojke-gubbe han, för att han tog mig lite i lugga mig och tog mig i öran och kunderna funderade i butiken. Vad har pojken gjort när du tar han i öran? Så han sa, kan jag hela tiden hålla reda på vad han sysslar med. Att förr eller senare kommer jag att göra ändå. Så det kan hända till och med att jag har lite innestående av det.
Hade du en lycklig barndom?
Jo. Jag hade faktiskt en lycklig barndom. Det var absolut inte något att klaga på. Det är jag jätteglad åt. Att jag har nog fått kärlek. Mest leve. Det har gjort också att jag är så känslig så jag kan skratta lätt och jag kan gråta lätt. De kallar mig också till och med lärarna i samskola för den glade Hans. För att det, till och med faktiskt jag fick 4 i finska så finska lärare sa att hur kan du vara så glad när jag kom upp till katedern och fick den där häftet. Så jag har inte blivit något bättre att jag gråter heller, sa jag. Det var liksom alltid det att försöka vara så glad som möjligt. Nu kommer säkert den dagen som man måste gråta, men det kommer också lätt. Också glädjetårar. Det är bara, men jag är nog sen mycket sensitiv och känslig pojke.
Hur tar det sig uttryck förutom i tårar då?
Mjuka värden. Försöker skapa vänskap till alla sidor. Framåt och bakåt och höger och vänster. Att det där, de som man umgås med att man inte på något vis har några negativa tankar om dem och så, utan försöker hjälpa och vara glad och försöker sprida glädje på det viset.
Och det att du är fredsälskare, så det har vi hört här redan tidigare, att du vill ju helst att det ska vara fred på jorden.
Ja, om det bara skulle finnas möjlighet att folk skulle syssla med blommor och växter, så det finns ju det här ordspråket att vill du vara lycklig en dag så ska du supa dig full, och vill du vara lycklig ett år ska du gifta dig, och vill du vara lycklig resten av livet ska du pyssla med blommor och växter.
Och det har du ju sysslat med.
Ja.
Vi är i ett hus nu som, ja, i år är det 10 år sedan sen ni slog till.
1 september 2006, ja.
Ja. Riktigt i hjärtat av Tenala. Ett gammalt, är det stockhus från början?
Det är stockhus, ja. Allt igenom. Alltså det från 1700-talet, den här första lilla fjärdedelen, eller ska vi kalla femtedelen av huset. Och tillbyggt 1899 av Fridolf och Amanda Ekholm, som sedan hade butik här.
Just det.
I Gavelena, just mot, upp mot centrum. Och bodde då här i den delen som är mot kyrkan. Sen 1921 så sålde han det sen åt Tenala kommun, och då flyttade hit en post. Och så blev det också en skolklass som kom hit. Och här i köket som vi nu sitter, så där var en lite större kökspis. Och där kokades mat åt alla ungar i skolorna här runt omkring. Att det var bara en klass som fanns i det här huset. Och 1969... så tog det här kammarrådet, då Börje Lindberg har köpt det här av hela huset, och det här också på gården varande gamla telefoncentralen och det här stallet och uthusen av en drygt halv hektar tomt av kommunen, så köpte han. Och av honom så, och hans barn, så tänkte vi då köpa det, och hade satt in om offerter lite och diskutera, men det resulterade i att det var faktiskt en flicka framför med en kar och två barn som köpte det framför näsan på oss. Så att det får faktiskt ett år i hennes ego, men ett år senare var huset igen till salu. Och då slog jag till på nytt. Och efter det var 2006 då, 1 september, så skrev vi papperna. Och sen i 3 år så har jag då renoverat det här med hjälp av ortens byggmästare och rörmokare och elgubbar och sånt, så att allting har gjorts med pietetsfullt, och själv har jag skrapat och grejat på fönsterna och dörrar och städa, måla och tapetsera. Och sakta mak flyttade vi in när allt sista listen var på plats. Att jag åkte i 3 år från Ekenäs hit, och sen tog det nog 6 månader att få det flyttlassen hit också, för att det fanns lite ett och annat när man var enda barnet och samlade på gamla möbler och allt möjligt. Så att sakta mak så flyttade jag också hit sen. Och nu har jag koncentrerat mig mest på trädgården, och också den här telefoncentralen där, en par rum ännu nere våningen som är oinredda.
Vad har du tänkt med det huset?
No, det är ju som jag brukar skämta, att det är nu, så länge så är det trädgårdsföreningens styrelserum, och Ami kan ta lite elever där med det där. Och där har jag mina blommor också, sådana som ska övervintra, som ska ha lite svalare, för jag har ju värme på där nu med grundvärme. Mm. Men att nu det är ju menat att det ska få vara lite sån här gillestuga, om man kan ta gäster dit. Och där finns ju en punschveranda till börja med, och där kan man ju också sitta och sjunga lite snappsånger. Mm. Och där inne finns en öppen spis i det andra rummet som är renoverat, så det är nog ganska mysig plats.
Just det, och så sa du att där har trädgårdsföreningen ett styrelserum, att där kan ni mötas. Och du har ju faktiskt suttit i styrelse för den föreningen redan i långt över 30 år.
Ja, alltså det, nu ska jag inte säga exakt, men jag tror att det är 35 år, det måste ju vara snart. Och det var så att det var en major, Börje Lagerström från brigadstaben, som var med och rundade i tiden. Och det tog bara ett år så hade han med narrad i styrelsen med. Och sen dess har jag också varit ordförande något tag, men sen när jag åkte till Libanon så då slapp jag av med det. Och sen har jag suttit i styrelsen och jag varit sekreterare i flera tiotals år där, så att det där 10-15 jag kommer ihåg, det måste jag säkert vara. Så det är en trevlig förening med blomknopparna. Åka ut på något utfärd varje sommar och till något handelsträdgård på våren och röva bussens bagageutrymme fyllt med blommor hem. Och dit kommer det. Sånt som man sen har under hela sommaren, att hinner jag månne få dem planterade innan kjelen kommer. Att det vill tyvärr bli så att man köper först och sen funderar man att vart ska jag sätta det. Att när man, och sen när det är på vintern och när det är lite som kallast och snöyr ute, så då kan man sitta på datorn och söka vilka rosor ska man vilja ha. Vad skulle jag vilja ha för blommor och blad. Så kommer det trädgårdsmässorna, och det är ju den mässan som jag helst går. Istället för högmässan så går jag hellre till trädgårdsmässan. Därifrån kommer det också så mycket som man kan bära med sig.
Men det låter skönt det här att höra att du ibland bär hem sånt som du inte ens vet var det ska placeras. För
rätt.
Jag har alltid trott att sådana här fina trädgårdar, att de är så noggrant planerade i förväg var man ska ha allt. Men så så funkar det ju då.
Nej, och naturen är också sån, och det vill jag också ha här, att det inte ska vara spikraka grejer, utan det, naturen ska ha sin gång, det ska få bara komma dit som det sen eventuellt hittar sin plats.
Låter fint. Mm. Nå, och med tanke på framtiden, frun Ami så jobbar för fullt ännu, och det, men hur blir det med tanke på sen när hon kanske inte uppträder i alla världens program och musikaler längre? Ska ni åka ut på äventyr sen, eller blir det tenla på heltid för hennes del också?
Det vet jag inte, men jag har ju också ett sommarställe i Hummeldal. Som,
ja.
Och där finns en sommarvilla som är för det mesta är som en synvilla tyvärr. Men nu är det ju meningen, och så åker vi ut med våra kajaker och paddlar runt i holmar och kär där mot Öby och Bromarhållet och upp till Kyrkby där i Bromar. Vi blandar varje, så att det där.
Jag hör att ni behöver inte de här utlands.
Nej, de finns också, men tyvärr så är det sommartid, så lämnar jag inte det här mera än ett dygn, eller högst två, inte ens två dygn, utan på sommarhalvåret så är det nog jag som ser till att alla blommor och blad har det som de ska ha det här, för att alla amplar behöver vatten, en del mera och andra mindre och så att det där. Nu har det ju alltid hänt att jag åkte med Dragfick traditionsmusikor som vi har varit ut ända till och med till Australien så jag har fått äran att vara med som sån här konferencier, eller sonsoittare, när alla frågar om mitä instrumentia sinä soitar, så är jag sota. Sonsoittare, att jag har ju fått vara äran nu att vara med om många resor. Vi har varit i Florida, vi har varit i Grekland, vi har varit i Portugal, vi har varit i Rom, vi har varit i Australien faktiskt 3 veckor här, exantal år sedan här också.
Men ogärna den tiden på året jo, när du ska vattna blommor.
Jo, nej, så blommarborna tänar på mig. Då är det borta bra, men hemma bäst. Här är det nog så trevligt och lugnt. Och vintertid så vill jag ju också se till att huset är i skick här. Så inte vill jag vara en sån där flyttfågel att jag skulle börja fara någonstans till. Så vill jag min fara så far hon då i så fall. Men att det, hon far ju annars också. Så att hon har sitt jobb för sig och jag har mitt för mig.
Och så är ni de där två trädstammarna
jo.
Som växer tillräckligt långt från varandra så att det finns den friheten.
Visst, och det kan ju hända sen när åldernomen närmar sig, när man, för henne också, så det kan det ju hända att de där träden har växt så pass mycket sen att de kanske kommer lite närmare varandra. Det får vi ju se. Att det är ju tidigt, man vet ju många gånger så planterar man kanske två träd för nära när de är som små plantor. Och då skulle de borde ha varit kanske dubbelt längre från varandra. Så att sen när de är stora, kanske de här grenarna ändå någon gång kanske träffar varandra. Så vi får se. Framtiden får ha sin gång.
Du har lyssnat på ett samtal om livet med Hans Hasse Wikström. Jag som gjort programmet heter Tina Grönros.